Predikan jag ska ha idag, eller undervisningen, vilket jag nu vill kalla det här för, fick jag en morgon när jag bad. Och det kändes så levande på något sätt. Och det där har inte lämnat mig. Då brukar det vara någonting som Gud lägger ner på ett särskilt sätt. Det står i Jesaja 55:12, så står det så här: med glädje ska ni dra ut, och i frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er, och alla markens träd ska klappa i händerna. Och när man tränger in i det hebreiska språket här, så blir det ännu mer spännande. För här talas glädjen här som glädjen vid en högtid. Ni vet, man har ju en massa högtider i gamla förbundet som Jesus givetvis uppfyller. Och föras fram, det ordet är flyta fram, det är roten till det ordet. Vi brukar ju säga att vi har flyt. Ja, då har man ju med Jesus, man har mycket flyt, va. Och sen shalom då, som betyder fullhet. Inget ska fattas oss. Fullhet, va. Vilket härligt löfte de troende har i Jesus. Alltså, det här blev ju en verklighet när Jesus dog och uppstod. När han kommer och säger, förstår ni vad han säger då? Frid vare med er. Fullhet vare med er. Ta emot helig ande. Han själv är allt det här i oss genom sin heliga ande. Och Herren vill att vi ständigt ska leva i den här högtidsglädjen varje dag egentligen, va? Men så finns det något som kan hindra flytet, nämligen oflyt. Högmod, surdeg och kött har jag skrivit här som tre punkter då. Och då förstår vi ganska snart då, när vi börjar studera det här ämnet, att de stora och de starka och de högmodiga, det är ju köttet och surdegen och högmodet. Men de ödmjuka då ska få nåd, står det då. Det är de här små, ni vet, de som är beroende av honom varje dag. Det är ju de enda han kan fylla, va? Nollorna. Det är en rund ring med inget i, va? Det är vi, nollor. De kan han fylla. Psalm 25:9 står det: han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Och Jesaja 29:19: de ödmjuka ska få allt större glädje. Vet vad det står för ord? Där står det också det ordet simka. Alltså högtidernas fullbordan. I Herren står det till och med efter då. Så du ser att det är i Herren det här uppfylls. De fattigaste, de minsta bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Och vem är han? Ja, det är ju Jesus, va? Och det är ju det här Paulus för fram sen: glädjer alltid i Herren. Återigen vill jag säga er, för han visste ju det: då ska Herrens frid bevara era tankar och era hjärtan i Kristus Jesus, säger Paulus. Han hämtar ju allt ifrån gamla testamentet hela tiden, som bara matar på. Och när man börjar studera de här gamla testamentets texter, och jag älskar det här, det här föder tro. Det är när Jesus blir förklarad i nya, när man ser honom liksom i gamla, va. Jag älskar det. De hebreiska orden här ser vi att allt det här får sin uppfyllelse i Jesus, va. Och vid uttåget ur Egypten, vad var det som hände då? Jo, man hade ju rensat rent all surdeg, eller hur? Jo, det hade man. Man hade ju ingen surdeg. Och det är därför då, sen som det står så här i Andra Mosebok 12:39: av degen de hade fört med sig upp i Egypten bakade de osyrade brödkakor. Det måste ha varit något väldigt fint, va? Det osyrade brödets högtid, eller hur? De hade ännu inte hunnit syra det, eftersom de hade drivit ut ur Egypten utan att dröja. De hade heller inte kunnat göra ordning någon reskost åt sig. Och det här använder nu Paulus i Nya Testamentet. När han pratar till korintierna, så använder han det här som han precis nyss har tagit upp med högtiderna och surdegen och allt det här. Då står det, först har det inte blivit 5: ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg surar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Nu kommer det igen, vad glädjen vi skulle ha i högtiden där. Inte med gammal surdeg Inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Paulus här beskriver det hebreiska ordet för högmod som betyder svällande. Alltså precis som en deg sväller. Betyder ordet högmod. Och då får du ju snart bilden av att syrad deg är högmod, va? Ja. Jag berättade ju en gång för några, ja, det är väl ett år sedan kanske, hur vi var med om ett under i Hällevadsholm. När Herren säger med rösten på morgonen: jag ska väl signa ditt baktråg. Och sen efter mötet så kommer det en syster fram med 5 bröd. Herren sa att ni skulle ha det här. Snacka om bekräfta. Ja, då är det så här att baktråget är en symbol på hjärtat, va? Hjärta och mun hör alltihop i Bibeln. Var tar man då jäsande deg? Jo, då har du ett baktråg som är bilden av hjärtat, va? Och jag tror att vi precis nyss har fått en ledtråd till ändens tid. Vi ska se något spännande. För när du följer det här tankesättet som jag kallar för Bibelns röda tråd och summan av Guds ord är sanning, så förstår vi att alla högtider kommer att få sin fullbordan. När då? När Jesus kommer, va? Då får alla högtider sin ultimata uppfyllelse, va? Då pratas det om en lövedögtid i Zakaria bland annat. Ja, alla högtider kommer att få sin fullbordan när Jesus kommer. Han själv ska bo här, va? Och då står det då att Herren själv kommer att rensa ur surdegen ur hans hus. Vi vet ju nu vad det är. Sefania 3:11. När Paulus skriver det här i andra test 2 så säger han att surdegen kommer att rensas ur först. Först kommer avfallet att ske. Apostasi alltså. Först, innan Herrens dag. Var hämtar han här? Jo, han hämtar du gamla testamentets texter i Sefania 3:11 till exempel. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty jag ska då ha avskilt från dig dem som jublar så segervisst. Det hebreiska ordet där talar om det här med degen, ni vet. Pride. Det ordet betyder alltså deg som sväller. Och då har det också med hjärta att göra. Så alla som har ett surdeg i sina baktråg, med andra ord, kommer inte att bestå det här provet. För då ska du inte längre få förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och de ska förtrösta på Herrens namn. Så att det blir skillnad. Sefania 3:11 på engelska. Jag gillar ju engelska översättningen bättre, för det är bildligare också. Då står det då i huvudordet där: for then I will take away out of the midst of thee. Lägg märke till att det står midst of thee. Them that rejoice in the pride. Svällande deg. Så går du då till andra test 2, och det står det på grekiskan ordagrant. Om du går till den grekiska grundtexten. Andra test 2:7 kan du läsa så här på grekiska då. Alltså det är ju helt klart vart Paulus hämtar det här ifrån. Laglösheten, jag ska ta parafras och andemening här då. Laglösheten är redan aktiv och verksam mitt ibland er. Men när skördetiden är inne ska jag låta det tas bort in the midst of you. Vad tror ni han hämtar in the midst of you från? Jo, från den här texten. Nu ska vi se det som kommer ut, vilken syn på Gudsriket man har, va? Eller himmelriket. De som kommer att tas bort, nu ska ni lägga märke till en sak, de högmodiga och stolta, de som har surdig i hjärtat och talar stora svällande ord. I mitt gamla liv var jag en mästare på hembränning. Men det är ju förlåtet och glömt, och rättegång har varit. Men jag kunde allt om hembränning. Det fanns ingen som slog mig på fingrarna när det gällde det. Och då fanns det något som hette turbogäst. Och det var något man kunde hälla i så att mäsken, ja, efter en timme redan så började det köra igång då. Och ibland svämmar över om man inte vaktar tillräckligt mycket. Och jag tycker att det är en väldig fart på den här turbogästen här idag, liksom. Villfarelsen. Det har tagit fart på något vis. Det är liksom accelererat, tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker, men över hela världen på en gång nästan så är det något som händer, va? Om vi nu tittar på liknelserna om riket så ska ni få se. Kom ihåg nu de här orden då. Surdegen och allt vad det här betyder. Så ska ni få se. Matteus 13. Då beskriver Herren först liknelsen om såningsmannen, va? Och där verkar det ju handla om det sanna gudsriket. Som sås i hjärtat. Och det sista hjärtat där, har jag sagt förut, det innehåller ju det hebreiska ordet shma, som är indelat i tre punkter: lyssna, förstå och göra. Det sista som bar frukt, det lyssnade ju, det förstod och det gjorde. Sen kommer liknelsen om en fiende som smyger in en falsk säd, kommer ju sen. Så nu uppstår en blandning in the midst of you. Ser ni det? Alltså, det är en blandning mellan vad som är sant och vad som är falskt. Är det inte så idag också? Det är en väldig blandning. Den ena tycker sig och den andra tycker så och den fjärde tycker något helt annat. Men så ska det vara till en viss tidpunkt, säger Gud. Låt det växa tillsammans. Det är därför det är så mycket så här käbbel och sånt. Men Herren säger att ogräset kommer att tas bort vid skördetiden. Både andra Thessalonikerbrevet och 2 Sefania 3, 11 och 12 säger att den tiden är strax innan Herrens dag. Och jag har sagt det förut, Ryssland kommer att starta Herrens dag. Vi ser det ganska nära, va? Då kommer avfallet komma före Herrens dag. Det ser vi också om vi tittar riktigt noga. Och Petrus säger att därför kommer domen eller avskiljningen först över Guds hus. Eller hur? Första Petrusbrevet 4:17. Domen, avskiljningen, kommer först över Guds hus. Så om vi nu läser in det här sammanhanget som det står i, så är kvinnan som gömmer surdegen. Det står jag om en kvinna som gömmer surdeg, står det. I. Det är ju inte så bra, va? Och det är ju då exakt samma sak som fienden som sår ogräs. Det förstår vi. Det är samma sak. Det är precis samma sak. Kvinnan som gömmer surdeg är exakt samma sak som fienden som sår ogräs. Matteus 13 och 33. Ännu en liknelse framställd för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar i 3 mått mjöl tills allesammans blir syrat. King James och grekiskan har att kvinnan ägg krypto, och gjorde det medvetet, gömmer surdeg. Precis som fienden medvetet sådde ogräs. Så nu börjar det alltså jäsa i baktråget och ut genom munnen börjar det komma svällande ord av högmod. Men vad kommer dessa svällande ord att handla om? Och om du tittar riktigt noga på hela de här liknelserna så ser du att det handlar om Guds rike eller himmelriket. Så nu vet du vad avfallet i ändens tid kommer att handla om. Vad som kommer att komma ut ur deras mun kommer att handla om Guds rike eller himmelriket. Det är vi ganska övertygade om när vi har läst det här nu. Matteus 13, 31. Och han framställde också en likadan liknelse, eller en annan liknelse, likadan. Himmelriket är likt ett senapskorn som man tar och sår i sin åker. Nu kommer den där åkern igen. Och Paulus förklarar ju redan vad åkern är. Ni är åkern. Eller ni är Guds hus. Jaha. Himmelriket är något som man sår mitt bland Guds folk, alltså. Ja. Det är minst av alla frön, men när det växer upp blir det störst bland alla köksväxter. Och det är sant. Men nästa steg sen är inte sant. Och det blir som ett träd. Så att himlens fåglar kommer att bygga bo bland grenarna. Men vad snackar de om Jesus? Det är ju inte sant. Jo, det är det visst det. Du ska visa varför det är sant. Andligen är det sant. Jag tror att hemligheten till att förstå det här med liknelsen när Jesus tar upp är att han målar upp två bilder samtidigt. För det är precis vad han gör. Han målar upp den sanna bilden samtidigt som han tar den falska bilden. Är du med? Gå noga hem och läs på det här, ska du få se att det är så. Han tar den sanna bilden av riket samtidigt som han tar upp fiendens bild, så att säga, det som kommer att bedra samtidigt. För trädet blir ju inte så högt. Men Babel ungefär är ju beskrivet så. Att Guds rike blir abnormt. Vad tog jag upp förra gången om lät det regn? Ser ni vad som händer nu? Man pratar om riket, va? Och nu vill man kristna kulturen utan omvändelse, stämmer det? Ja. Ja, man vill kristna kulturen. Nu kommer synkretismen, ni läste väl dagen nu. Alla religioner! Vi har samma Gud! Hehehe. Har vi inte alls. Ogräset är alltså bilden på ett förfalskat evangelium om riket. Kvinnan som gömmer surdegen medvetet handlar om exakt samma sak. Och liknelsen om senapskornet handlar om resultatet, vad som kommer att hända sen. Det kommer att bli något som är jättestort, men så kommer det att finnas en kvarleva som är de små samtidigt. Och så är det en sak till som slår mig när jag förbereder mig här. Jag känner mig så stressad. Och så attackerad. Så jag är tvungen att sätta mig ner och tänka, Jesus, nu får du stilla det här. Vad är det här som händer alltså? Jag kan inte samla tankarna. Det är som... Och så tänker jag, vad är det som håller på att hända i samhället som inte gör att man kan få lugn och ro? Jo, för det första måste du kolla e-mail 50-11 gånger om dagen, så har du Facebook, så har du hemsida. Det är sånt som vi måste, eller måste vi inte, men du vet, världens tempo är så här. Så att inte vi människor kan stressa ner och tänka till. Vart är vi på väg? Vad är det som händer? Det är därför jag tror den onda håller på kör upp det här samhället i en sån stress som människor har varken tid att samlas eller någonting. Är det inte så? Och den sista tiden har jag upplevt något speciellt i atmosfären. Det utbreder ett mörker som försöker dra ner oss. Och som försöker framförallt att stjäla ditt vittnesbörd om Jesus. Och framförallt vill hindra dig att be. Framförallt vill han hindra dig att be. Och det är så tungt ibland så man kan få knappt fram ett ord. Men det är den här andemakten som är i farten. Och då är det så här att det mörka som kommer nu, det försöker attackera vårt tankeliv. Och han kommer att attackera det som har varit i ditt liv. Han kommer att attackera det som är nu. Din identitet och ditt nutid, din nutid. Och han kommer att attackera även det som kommer, ditt hopp och din framtid, va? Det är de tre områdena som Jesus genom sin uppståndelse har fyllt i ditt liv. Det är där han vill hela dig och dina tankar, va? För det här kommer han. Han utför ofta saker genom andra människor som inte är fastna i Herren. De är som en öppen dörr för mörkret. Pang! Och så kommer tungan. Så använder han ofta människor. Har ni märkt det? Mm. Och säger man de där orden som drar ner den, va? Om inte vi har rustningen på så blir vi ett redskap för vem? Varför tror ni det står djävulens listiga anslag? Jo, för vi blir själva ett redskap. Vi pratar. Och vi ringer runt. Och drar ner andra. Jakob 3 och 8 står det om tungan. Tungan kan ingen människa tämja. Ostyrig och ond är den, full av dödande gift. Det är ju nästan som en ormtunga han pratar om, va? Exakt. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse, så får det inte vara. Tungan. Kommer du ihåg vad som? degen. Tungan kan tala välsignelser. Tungan kan även tala förbannelser. Allt det här har alltså roten till vad som finns i vårt hjärta att göra. Och så kommer det frukten då. Vi ska bedöma andra människor inte för, vi ska bedöma dem på deras frukt. Då står det i Matteus 12, 33 så här. Om ni förutsätter trädet var bra, så är frukten bra. Eller att av trädet är dåligt, så är frukten dåligt. Hur av frukter känner du trädet? Huggormsyngel, hur skulle ni kunna tala något som är gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Surdeg. Surdeg. Vad var det i Korint? Surdeg! Vad gjorde man med? Jo, man bedömde predikanter mot varann. Så ringde man runt, ska du inte höra på den där predikanten? Han är ju superbra, eller den. Man gör skillnad på människor, va? Du och jag kommer att bli attackerade på de här tre områdena jag har tagit upp. Om vi förlorar den kampen blir vårt hjärta redskap för åklagaren. Men Kristus är lösningen på problemet. Halleluja, får vi klämma in också. Titta nu i Romarbrevet 5:1. Har ni tänkt på det som var, det som är och det som kommer? Det är ju Jesus som säger att han är allt det här, va? Han är livet som har varit och är och kommer. Han är för alltid, va? Titta nu när Paulus tar upp de här tre punkterna i Romarbrevet 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus nu. Genom honom nu har vi tillträde till den nåd vi står i, och vi jublar i hoppet framtid. Va? Hopp är alltid framtid. Ja, vad har du här då? Jo, du har dåtid, va? Och sen har du nutid. Och sen har du framtid. Ser du attacken där? Är det inte underbart? Jesus, han har gjort allt klart. Både det som har varit i ditt liv. Och sen tar han också hand om den du är nu. Din identitet, va? Vem du är. Ser du inte att det är precis på de här tre områdena som djävulen kommer? Först, vi har fått så mycket e-mail och saker så jag vet att det här är precis den här vägen djävulen använder. Han kommer att attackera dig för vad du har gjort och sagt. Sen kommer han att attackera dig att du inte duger. Det är nu, va? Din identitet. Men så kommer han också säga att det är ingen idé att du fortsätter. Känner ni igen honom? Det är hans taktik. Går du på det här? Bliv allt starkare i Herren. Och i hans väldiga kraft. För hur blir vi starkare i oss själva? Desto starkare kommer de här tre punkterna. Och hur tror du vi behandlar andra då? Slår ner dem. För jag måste ju upp, va? Ja. Det heter heavy shepherding på engelska. Tungt ledarskap. Det blir verkligen tungt eftersom du måste behålla din ära hela tiden. Kan man behandla andra precis hur som helst. Man slår sig fram. Här ser du att du förklaras rättfärdig av tro. Och genom Kristus i dig får du frid. Som är din nya identitet. Det är inte du själv som behöver strida, det är ju han. Så när han kommer och pekar på dig och säger halleluja, Jesus bor i mig. Han är den nya identiteten. Jag är död. Nu lever inte längre jag. Så kom igen du. Skicka han på dörren. Han har inte här att göra. Alltså den onde menar jag då. Nej, men det är sant. Och så är det så här att i gamla liv då. Då är det ju så här att de gamla liv är ju beroende på hur bra och duktig och hur bra du har gått och så här. Och summan av det här gör ju din identitet då. Om du är duktig här uppe eller om du har förlorat allt här nere. Eller hur? Och beroende på hur du värderar detta ser du ditt hopp. Jag jobbar ju på Betelskeppet. Där kommer det människor som har förlorat allt. Allt hopp. Man har gett upp allt hopp. Men det finns ingen som är närmare Guds rike, tror jag, än de människorna. Där är man öppen och tar emot. Och där är det lätt att prata om Gud. Det är inte något man sparkar ut i första tag. För man har prövat allt. Då kan man så in något om Gud. Och i sin ensamhet så vet man inte vad som händer sen. Så evangelium ska spridas i både höga och låga tillstånd. Så att säga. När Bibeln sen talar om frälsning så betyder ju det också helande och befriande. För det finns ju det här ordet då. Och när vi ska bevaras hela som Paulus talar om i 1 Thessalonikerbrevet 5 så står det: må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han skall också göra det. Visst är det häftigt? Han. Vi behöver inte jobba på din frälsning. Även om det står att du ska arbeta på din frälsning. Så betyder ju det egentligen att sluta upp och sträva. Kom in i vilan. Lägg ner gärningarna. Och ta på dig hans då. Och det handlar ju om ett liv. Upprättelsen i oss, det är ju själva livet. Och då får du ju del i Jesu liv. Det har varit och det är och det kommer för alltid att vara. Va? Det är ju det som gör det här levande. Din identitet för, du behöver inte ens bry dig. När jag blev frälst så var han på mig om nätterna. Det kom som ett mörker. Du kan aldrig gå vidare så mycket som du har gjort. Men Jesus har vunnit en evig seger. Halleluja! Han har vunnit en evig seger. Han har vunnit över ditt gamla liv. Och han har gett dig en ny identitet. Och sen har han gett dig ett levande hopp. Så står det så här då. Romarbrevet 8 tar upp samma sak. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus är den som har dött, ja än mer, han har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Nej, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slakt får. Alltså till och med i döden tar kärleken aldrig slut. Här ser vi återigen de här tre punkterna jag tog upp förut. Anklaga, det har ju med dåtid att göra. Ofta. Du har minsann gjort. Och det förlåter vi aldrig. Vi kommer minsann ihåg. Och sen har du fördömer. Ja, det har ju med din personlighet att göra. Jag vet att 11 år har blivit otroligt attackerat på det här området. Så jag vet att så är det alltså. Vem man är. Är du kvinna har du säkert känt det. Kvinnorna i vissa rörelser har ju inte så stort värde. Det har man ju Guds ord på. Jag har Guds ord på tvärtom också. Så vi ser vem som vinner. Det har med din nya identitet att göra, va? Upprättelsen. Här är inte kvinna, här är inte man, allt, ni är allt i Kristus Jesus. Punkt slut. Här är ingen för högre, mer än någon annan, om du så slav eller vad du än är. Så är vi alla ett. Det betyder inte att du skramlar ihop en massa folk, liksom nu över 10 000. Det betyder att det finns ingen skillnad. Vi är ett. Och djävulens plan, det är att få försöka få dig ut ur anden och tillbaks in i köttet. Så att vi tänker så här igen. Va? Det är därför det är en ständig kamp om dina och mina tankar. Och då står det, den som är i köttet kan inte behaga Gud. Vet du varför? För han är för upptagen med att behaga sig själv. Du vet, köttet, då ska man ju liksom, ja, kanske rättfärdiggöra det man har gjort. Eller och liksom snacka för sin egen vara då, blir det ju. Den som är i köttet kan inte behaga Gud. Han blir istället fiende till Gud. Men han eller hon förstår det inte själv. Och hur ska vi veta det då? Jo, tänk efter hur du tänker, för det står så här i Romarbrevet 8:5. Den som lever efter sin kötsliga natur, han tänker på det som hör köttet till. Ja, vad var det som hör köttet till? Ja, det som var, det som är och det som kommer. Eller? Ja, man är för upptagen med det som var, det som är och det som kommer. Och den som är Kristus och i anden, han behöver ju inte kämpa för det, han har kommit in i vilan. Du behöver inte försvara den du är. Jag behöver inte stå här och försvara att jag vet att Herren har satt mig här att förkunna Guds ord. Det behöver inte jag stå och försvara. Är det så att man inte vill ha mig här, så liksom, det är bara gå. Alltså, har Gud satt dig någonstans och du vet vem du är? Du behöver aldrig stå och försvara vem du är. Du är, även om jag är i Kina, så är du fortfarande den du är. Som Jesus när han red på hästen, ni vet, de spottade på honom. Han var fortfarande den han var. Hans identitet förändras aldrig. Och när han bor i dig så kan man anklaga dig hur mycket du vill. För han som bor i dig är mycket, mycket större och starkare än den som bor i världen. Ja. Och då står det då, som vi sa förut, den som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. För hon tänker ju att summan av mina gärningar är den jag är. Hon drivs av ett yttre sken att uppehålla. Det måste ju vara stört jobbigt. Eller hur? Att hela tiden, så fort du vaknar, visa på ditt arbete eller vart du än är att du är duktig, att du duger och så. Det finns sådana människor och de brukar gå rätt in i väggen. Hon jämför sig hela tiden med andra människor. Paulus sa att korinterna var barn i Kristus därför att de var uppdelade i olika grupper på det här sättet. Bröder, jag kunde inte tala till er som är andliga människor, utan till sådana som är köttsliga människor, spädbarn i Kristus. Och då förstår vi snart att djävulens villoläror är konstruerade på ett sådant sätt att de vill fånga dig och hålla dig kvar i det här gamla tankesättet. Va? Eller? Han är ju inte dum. Nej, han har lång erfarenhet att studera hur människan fungerar. Han konstruerar givetvis en lära som håller dig kvar här. De kommer alltså att möta syndens problem med mänsklig visdom som är lika med sand. Kolla nu vad Paulus säger. Första test 2:3. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangelium talar vi som vi gör. Inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni. Eller någon förevändning för girighet och roffat åt oss. Gud är vårt vittne. Nej, vi har heller inte strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra. Det var den äkta aposteln, men så finns det ju falska också, va? När den äkta aposteln kommer för att starta en församling, gör han det genom att lägga en grund. Han gör det alltså genom att predika evangelium om Jesus som är klippan. Alltså, hans evangelium erbjuder lösningen på den synd som jag hela tiden har talat om, de här tre punkterna. Det är ju egentligen vårt syndaproblem. Genom att vi dör ner från det. Korset. Ni måste dö ner från det. Det är ju därför han predikar korset i Korint. Fast de fattar ju inget. Och det vill vi ju inte höra. Men det är ju lösningen. Korset är lösningen på människans problem. Vare sig vi vill eller inte, så är det faktiskt det. Det sker genom omvändelse för vad Bibeln kallar för döda gärningar. Som just har köttets drivkraft i grund. Men när de falska budbärarna kommer för att starta församling, gör de det utan att lägga någon grund först. Ja, för de vill ju ha de här. De vet ju att människan drivs av de här tre punkterna, så deras budskap kommer just hemma. Exakt. Då vet vi att den första steget man kommer att använda är ju smicker. Det är ju bra. Hur duktig du är, va? Vad du har gjort förut och, ja, det är ju mycket värd steg två, va? Och sen har vi en vision som är framtid också, va? Ser ni en kopia på vad Jesus vill göra? Ser du det där? Ja, du är ju jätteduktig. Och så. Sen vem du är, du är ju kanon. Nu, nu förlöjligar jag inte det. Vi behöver tröst. Eller jag menar, vi behöver uppmuntra var och en. Men de här gör det ju på ett osunt sätt. Va? Och sen ska ni följa vår vision. Så att de här tre punkterna, liksom, det blir fejkat. När den församlingen som vi var med i lämnade vägen visade Herren att man lämnade klippan och började bygga på blotta jorden. Andligen betyder ju det att man förkastar hörnstenen och bygger på något annat. En sån församling har ju alla chanser att växa sig mycket stor. För nu möter du ju människans behov med mänsklig visdom istället för kors. Ser du? Men eftersom Guds ande aldrig går med på den vägen så blir det ju bygge på sand. Så exakt det Paulus nu säger att han gör, gör det precis tvärtom. Ska vi ta upp då vad han sa? Bakom min predikan ligger ingen dold agenda. Bakom min predikan vill jag inte vara människor till lags utan smicker, va? Han smickrar aldrig någon. Och jag har aldrig spelat teater för att dölja min girighet. Jag har aldrig strävat efter att bli ärad av människor. Då måste korset verkligen ha gjort ett djupt verk i Paulus liv. Till slut så ska jag läsa en sak av Frank Mangs innan jag slutar som grep mitt hjärta. För det finns många som ställer den här frågan. Nu har jag syndat mot den helige anden. Nu kan jag aldrig mer komma tillbaka till Gud. Ni har väl hört djävulen köra med det där också, va? Det finns en predikan med Frank Mangs som heter Avfällningen. Och jag ska läsa upp vad han säger. Sista mötet han hade innan kriget i hans hembygd var en ung man med i mötet. Han var frälst och döpt i vatten men kallades ut i kriget. Han fick uppleva fasansfulla saker. Han gick sönder till både kropp och själ. Han kom hem igen efter kriget fullständigt förvirrad och omtöcknad av allt som han har sett och varit med om. Han drog sig till stan och söp sig stenfull. Han kom i bråk där med en man och drog kniv och dödade man. Han kom i fängelse och försvann till Helsingfors tukthus. Frank Mangs fick en kallelse att predika evangelium där för fångarna. Fängelseprästen sa plötsligt att det fanns en man här som sitter med i mötet dömd för mord. Men han kommer från dina hemtrakter och han säger att han känner dig. Ja, jag vill gärna träffa honom efter mötet, säger Frank Mangs. Så när fångarna lämnade salen en bänkrad efter en annan så kom det en fånge fram. Hans ansikte var full av tårar. Och hans hand skakade när jag tog honom i handen. Jag förstod då vem det var. Men jag sa inget. Jag sa bara, Gud välsigne dig. Så tog jag honom i famnen. Och då brast han ut i gråt. Vi stod där och höll om varandra och bad. Plötsligt så faller Guds ande när vi ber. Och den här mannen lutade sitt huvud mot min skuldra och började i tårar prisa Gud i nya tungor. Vad underbart. Och så brister han ut och det gjorde jag med. Tänk vilken Gud vi har. Nådefull och barmhärtig. Och han är densamma än, det ska vi komma ihåg. Han är densamma igår, idag och i all evighet. Vi ska be till honom. Slutligen här att människor ska få finna honom. Nu handlar det ju det här givetvis om omvändelse. Så förstår man rätt. Herre, vi ber dig att du ska komma till vårt land med din heliga andes kraft. Och överbevisa människor, Herre, hur god du är. Att det finns förlåtelse att få. Att människor som en gång har tillhört dig, Herre, som kanske är långt borta idag. Ska våga ta ett steg till dig och uppleva fullständig förlåtelse i ditt namn. Amen.